Okej. Välkommen till andra avsnittet i UAP Sveriges podcast. I dagens avsnitt så dyker vi in där vi avslutade sist, UAP-förhören i kongressen. Vittnesmålen bjuder på en resa som kommer att tvinga oss att omvärdera allt vi tror och veta om vår värld och vår plats i universum. Har du ännu inte lyssnat på första avsnittet så föreslår jag att du gör det först. Avsnitten bygger lite på varandra och i första avsnittet går vi igenom en snabb historik kring UAP-er eller UFOs och tiden fram till det här första kongressförhöret med David Grush, David Fravor och Ryan Graves. Så, sätt dig till rätta. Idag ska vi tillsammans fortsätta utforska det mest häpnadsväckande och kontroversiella ämnet i vår tid. Välkomna till UAP Sveriges podcast där vi följer spåret av en verklighet som är mer fascinerande än något vi någonsin kunnat föreställa oss. Ni kommer ihåg vart vi lämnade sist. Det är alltså visselblåsaren Grush och ögonvittnena Fravor och Graves som just svurit en ed och står inför ett utskott i kongressen för att berätta för dem vad de vet och har upplevt.
The witnesses will please stand and raise their right hands. Do you solemnly swear or affirm that the testimony you are about to give is the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God? Let the record show that all the witnesses answered in the affirmative. You may be seated.
Det hela börjar med att respektive vittne får ett 5 minuters anförande för att introducera sig själva och liksom berätta sitt ärende. Därefter öppnas det för förfrågningar av kongressens ledamöter. Först ut är Ryan Graves, stridspilot med lång erfarenhet i flygvapnet och internationella insatser. Han berättar att han själv har erfarenhet från incidenter med avancerade UAP-er. Men att han också är där för att representera över 30 namngivna kollegor, både från militärt och civilt håll, som står bakom hans vittnesmål. Graves konstaterar att UAP-er i luftrummet är vanligt förekommande och att fenomenet är extremt underrapporterat. Att observationer från piloter sker dagligen. Graves nämner stigmat som en stor och högst verklig problematik och bidrar till en stor säkerhetsrisk för luftfarten. Graves belyser också att delar av myndigheterna definitivt har större vetskap om UAP-er än vad de utger sig för. Att de flesta av de få rapporter som sker till myndigheter klassificeras och hur hela den här undanröjningen bidrar till ytterligare stigma och ännu större risker i luftrummet. Graves rätar på sig och fortsätter med att berätta om en händelse 2014 utanför Virginia där piloterna precis hade fått ny, modernare radar installerad i sina stridsflygplan av modell F-18. Helt plötsligt började de upptäcka massa oidentifierade föremål runt omkring dem i luftrummet. Först trodde man att det var fel på radarn och att den visade falska indikationer. Men när de följer upp radarmålen och tar sig närmare indikerar även flera andra system som IR och värmekameror objekten. Därefter siktas också UAP:erna okulärt. Med egna ögon. Graves fortsätter med en händelse ganska kort därefter, där 2 F-18 Super Hornet stridsflygplan färdades i tät formation när formationen helt plötsligt blev splittad mitt emellan på extremt nära håll och i mycket hög hastighet av en avancerad UAP. Piloterna beskrev objektet som en mörkgrå eller svart kub inkapslad i en transparent sfär. Vid ett tillfälle rörde sig objektet så nära som 15 meter ifrån stridsflygplanen, vilket i de hastigheterna är exceptionellt nära. Befälhavaren valde att omedelbart avbryta övningen och återvända till basen. Graves berättar att de rapporterade händelsen uppåt, men att absolut ingenting hände. Varken feedback, ändrade säkerhetsåtgärder eller ytterligare avrapportering. Ganska så snart så började den här typen av konfrontationer bli så pass vanlig att piloterna började lyfta fram det som en risk att tänka på inför varje flygning. Graves berättar att han senare pensionerade sig från flygvapnet, skapade en förening med syftet att samla in och analysera UAP-händelser ur ett flygsäkerhetsperspektiv. Det här som någon slags åtgärd för att minska riskerna, eftersom myndigheterna uppenbarligen då inte tar ansvaret och saknar ett liknande rapportsystem för piloter. Samt att händelserna tystas ner i det militära. Tusentals vittnen har i dagsläget skickat in rapporter till den här föreningen. Det handlar om både militära piloter men också massivt med civila piloter med årtionden av erfarenhet. Vanligen sker observationerna på höjder mellan 20 och 40 000 fot, alltså 6 till 12 000 meter, och utför rörelser i luften som är omöjliga. Exempelvis att i extremt hög hastighet göra omedelbara 90-gradiga riktningsförändringar. Och det här är ju något som med den fysik vi känner till skulle skapa G-krafter som pulveriserar både människa och farkost om vi spekulativt skulle ha tekniken att ens genomföra sådana manövrar. Grace berättar också om att observationer ofta görs i eller mellan vatten och luftrum. Alltså att de här UAP:erna färdas i full hastighet från luft ner i vattnet och vice versa. Graves understryker att hans förening ännu bara skrapat på ytan. Han är helt övertygad om att det finns oerhört många piloter som skulle träda fram om det fanns rapportsystem och ämnet inte tystades ner och förlöjligades. Om kongressen och allmänheten skulle få se det som han har sett med sina ögon, IR och värmekameror samt radarsystem, så skulle diskursen helt klart ändras och stigman gradvis tvättas bort. Han avslutar sitt anförande med att konstatera: om det här rör sig om farkoster från främmande makt så är det ett oerhört stort säkerhetsproblem. Och om det inte är människor som ligger bakom farkosterna så är det en extremt viktig fråga för vetenskapen som inte bör hållas hemlig. Det amerikanska folket förtjänar att få reda på vad som händer och att det borde kommit fram för länge, länge sedan. Ögonvittnet Ryan Graves inledande anförande är färdigt och han lämnar allvarsamt över ordet till visselblåsaren David Grush. Som vi hörde en liten bit av i förra avsnittet börjar Grush med att introducera sig. Berätta vem han är, vad han har arbetat med bakåt i tiden och vad han nyligen har haft för uppdrag.
My name is David Charles Grush. I was an intelligence officer for 14 years both in the US Air Force, both active.
Det är ingen dålig meritlista han sitter på, David Grush. Han har bland annat arbetat med att delge de dagliga underrättelsegenomgångarna till presidenten. David Grush är en av de mest högst säkerhetsklassade personerna i USA. Det finns alltså en enorm tilltro till honom som person. Uppdraget han senast haft, sanktionerat av myndighetsprogrammet UAP Task Force, handlar om att undersöka Special Access Programs, alltså program under Pentagon, som du inte kommer åt med en vanlig top secret clearance. Nej, här behöver man värre doningar än så. Många av de här programmen har en need to know basis, alltså även om du har de högsta nivåerna av clearance som finns i USA, så har du ändå inte tillgång till de här programmen per automatik. Du behöver ha en god anledning för att få information om att de ens finns. Det här medför att inte ens presidenten eller de absolut högsta hönsen inom USAs militär nödvändigtvis har vetskap om dessa eller deras aktivitet. Men hur kommer det sig då att David Grush fått uppgiften att samla information om de här programmen? Ja, som vi pratade om i avsnitt 1 kan man mycket väl finna goda argument till att USAs olika lagstiftare är oroade att topphemliga program i mellanskiktet mellan privat och offentlig sfär har tillgång till teknik som långt överträffar deras militär. Men hur kommer man åt dem? Follow the money, brukar man ju säga. Och det är precis den här vägen som man har valt att göra. Pentagon har aldrig klarat en revision. Alltså att man går igenom finanserna, kollar på de pengar som har blivit tilldelade av lagstiftarna och hur de har använts. Flera miljarder saknas varje år och kan inte redogöras för. Det här kan man ju tycka är till viss grad befogat då Pentagon har och ska ha en hel del hemliga program. Men för här finns ett stort men. Lagen säger tydligt att delar av kongressen ändå måste ha insyn i detta. Så är inte fallet här. De som enligt lag ska ha översyn är precis den kommitté av lagstiftare i kongressen som Grush nu står framför och ska vittna inför. Grush får alltså uppdraget att följa pengarna och undersöka vilka special access-program som finns och vad de sysslar med. Han får det här upphöjda uppdraget med bakgrund av sin lysande karriär inom underrättelsetjänsten. En prickfri bakgrund och lysande talang. Grush harvar på i 4 år, eller om man ska vara petig, 2 år innan han börjar vissla. Men de sista 2 åren så fortsätter han undersökningarna samtidigt som han visselblåser till högsta höns. Men nu rullar vi igång. Grush berättar att han blev visselblåsare i maj 2022 då han visselblåste först till The Intelligence Inspector General. Jag väljer att använda de amerikanska titlarna här. Det finns annars en stor risk för knepiga översättningar. Han gör det här då han genom många vittnesmål från både militär och underrättelsetjänst fått reda på att USA utan kongressens insyn och under extremt stort hemlighetsmakeri har aktiva UAP-program. Han har som underrättelseofficer tagit emot de här vittnesmålen och undersökt dem. Han har blivit presenterad officiella dokument i kombination med bilder och ögonvittnesmål. Han berättar hur han sedan har tagit alla steg han överhuvudtaget kan för att motbevisa eller klargöra huruvida det han har fått till sig stämmer. Detta under de 4 åren han har arbetat med att undersöka saken. Han fortsätter berätta om hur han också har genomfört långtgående utredningar kring samtliga av de vittnen som har kommit till honom för att avgöra trovärdigheten hos dem. Det är på grund av det här metodiskt noggranna arbete som han nu kan träda fram som visselblåsare, eftersom han vet att uppgifterna han presenterar har extremt hög trovärdighet. Grush förklarar också sitt motiv till visselblåsningen med att han gör det här i sin tro på transparens, men också för att följa amerikansk grundlag och hans officiella uppgift att som underrättelseofficer ytterst skydda den amerikanska befolkningen. Han berättar att han 2019 fick sitt uppdrag direkt från chefen för UAP Task Force. Han skulle identifiera och kartlägga samtliga hemliga Special och Controlled Access Programs. Som jag nämnde tidigare är alltså det här typen av program som kräver högre clearance än Top Secret. Varje program har sin egen clearance. Han säger att han fick uppdraget på grund av sin bakgrund och sina höga säkerhetsklassningar. UAP Task Force rapporterade då direkt till Deputy Secretary of Defense, alltså i princip högsta hönset inom underrättelsetjänsten. I och med uppdraget medgavs han på pappret insyn och access clearance då till samtliga av de här programmen. Tidigt in i sitt uppdrag fick han information om existensen av ett flera decennier gammalt program som sysslade med, och håll i er nu, för nu kommer det. UAP, UFO, Crash Retrieval och UAP, UFO, Reverse Engineering. Översatt alltså ett program som har till syfte att inhämta kraschade UAP eller UFO:n för att sedan försöka lära sig teknologin för att kunna återuppbygga eller göra kopior på farkosterna. Det här är ju såklart mindblowing när det kommer från en officiell och extremt trovärdig person som David Grush är. Speciellt i det rum han står under ed framför USA:s kongress. David Grush berättar hur han riktade in sig på dessa program och när han med all rätt och korrekta nivåer av säkerhetsklassningar ändå blir nekad tillgång till programmen. David Grush valde då den tuffa vägen och med sin bakgrund som underrättelseofficer påbörjade han insamling av vittnesmål och bevis på det systematiska vis jag beskrev tidigare. När han insåg att allting verkade stämma, bevisen var starka, vittnena från programmen för många, så valde han att gå till sin överordnade, Intelligence Inspector General, och visselblåsa under det nya direktiv som har kommit till under hans tid i rollen. Med sig har han pärmmeter med bevismaterial i form av officiella dokument och bilder. En lista med över 40 extremt väl genomlysta ögonvittnen inifrån och i anslutning till programmet. Vi slår här en liten tvärnit. Innan vi tar oss an det andra ögonvittnet, David Fravor, så är det vissa saker man behöver ha klart för sig när det gäller David Grush visselblåsning och hans säkerhetsklassning. David Grush har kvar samtliga sina säkerhetsklassningar, även om försök från underrättelsetjänsten har gjorts att häva dem. Som visselblåsare kontaktade han först, som vi hörde tidigare, sina överordnade. Till dem har Grush möjligheten att berätta och presentera samtliga bevis, för de har samma säkerhetsklass som Grush själv. När Grush visselblåste sattes planen kring hur man ska komma åt dessa tungt skyddade program. Man insåg att man behöver gå till kongressen och, för Grush egen säkerhet, även till media. Ordet måste komma ut innan Grush försvinner. Och då han redan har mottagit många olika typer av hot för att ens ha försökt komma åt information om programmet. Därför sökte Grush upp DOD. Det är en myndighet som arbetar med klassificering av information. Det är alltså de som bestämmer vilka olika typer av säkerhetsklasser, dokument och information ska ha i USA. Genom att redogöra sin berättelse och sina bevis för dem så fick han laglig rätt att tala om delar av det han har hittat publikt. Här kan man starkt misstänka en svaghet i programmets arkitektur. Eftersom hemlighållandet är långtgående är det högst troligt att inte heller DOD kände till det och hade därmed inga specialregler för det här ärendet. På så vis kunde Grush på laglig visselblåsarväg prata om övergripande delar av det han kände till. Men därmed inte sagt att mycket av det bevis han har är hemlighetsstämplade. Grush balanserar alltså på en väldigt tunn lina i alla situationer där han uttalar sig, även i kongressen. Det är nämligen långt ifrån alla i kongressutskottet som har nog hög säkerhetsklass för att få höra allt det Grush har i bevis. Exempelvis är majoriteten av alla dokument han har samlat på sig och samtliga fotografier omgärdade av hög sekretess. För att komma förbi den här problematiken var planen att kongressförhören skulle hållas i en säkerhetsklassad byggnad eller rum. De här rummen är avskärmade från all typ av avlyssning. All elektronik har röntgats och så vidare. Och bara de personer med tillräcklig säkerhetsklassning får tillträde. Tanken var då att de lagstiftare som hade säkerhetsklass hög nog skulle kunna närvara och få tillgång till mycket mer långtgående bevisning. Den här planen blev dock stoppad. Kongressutskottet försökte på flera sätt under lång tid och hårt arbete att boka in förhöret i en sån lokal. men blev hela tiden hindrade av vad man kan anta delar av Pentagon. Därav väljer man att göra det näst bästa alternativet. Man gör förhöret i kongressens vanliga lokaler, men man väljer att göra det med öppna dörrar, direkt sänt till en allmänhetsbeskådan. Det är av den här anledningen som Grush balanserar på en skör tråd. Säger han, eller antyder det allra minsta som ligger utanför det som DOD stämplat som okej, så är han körd. Och frågan är om han någonsin kommer att se dagens ljus igen. Därav kan man på tv-bilderna från förhöret se hans advokat sitta direkt bakom honom. Så när han får frågor stannar han upp och inväntar eventuell varning från advokaten om det är en fråga han inte bör svara på. Men vi ska inte misströsta. Som nämndes tidigare så har han redan redogjort hela sitt ärende till Intelligence Inspector General, som i sin tur spenderade 6 månader med att undersöka Grush och hela hans undersökningar med alla tillgängliga resurser, och valde därefter att sätta sin stämpel på att allt det han påstår har högsta trovärdighet och sände honom vidare till kongressen. Dags att stanna upp igen, för det här är viktigt och tåls att repeteras. Inspector General gör alltså en egen utredning under ett halvår och kommer fram till att allt det Grush påstår är högst trovärdigt. Grush har även varit inne på flera förhör och redogjort för sitt ärende hos olika delar av både kongress och senat, har jag fått uppgifter om. Dessa bakom stängda dörrar och vissa gånger under säkerhetsklass. All denna information kommer att bli viktig att förstå, för när kongressutskottet snart kommer att få ställa frågor till Grush, i flera fall kommer han då att svara att han väldigt gärna skulle svara på frågan, ge dem listor med namn på ansvariga och ögonvittnen, dokument med bevis och adresser till platser där programmet förvarar UAP:er. Men att han inte kan göra det i det här öppna förhöret och till vem som helst av dem. För att han inte ska råka illa ut behöver mottagarna ha en viss säkerhetsklassning. Det är en liten vagel i ögat, då flera av de frågor som ställs hade varit otroligt intressant att höra svaret på. Men det är också av den karaktären att om man hade svarat på dem så hade upploppen förmodligen inte låtit vänta på sig. Vi talar ändå om en myndighet som blåljugit sina medborgare och undanhållit potentiellt världsförändrande teknik i mer än 80 år. Nu ställer man sig också naturligtvis frågan om varför. Varför har man valt att hålla allt det här hemligt? Om det är som Grush säger så har programmet hemlighållit inte bara frågan om vi är ensamma, men högteknologisk utrustning från mänskligheten. I det här kan man ju bara spekulera, och det ska vi definitivt göra i flera kommande avsnitt. Men jag kan inte riktigt släppa det här och gå tillbaka till förhöret utan att ge en liten teori. För utan teori eller motiv så tycker jag att trovärdigheten går ner. Det måste finnas en anledning. En stor tes som lyfts fram handlar om det storpolitiska ämnet energi. Det är helt uppenbart med alla 100 000-tals ögonvittnen som finns, och inte minst av de 2 vittnena som i vår berättelse just nu sitter i kongressen, att UAP:er inte har ett traditionellt framdrivningssystem. Det står inte minst klart med de observationer som finns från avancerade vapensystem på stridsflygplan eller fartyg. Objekten har ingen värmespridning kring sig, som samtliga av våra system har. De använder sig helt enkelt inte av olja eller varianter av det som drivmedel. El då, kanske du tänker. Möjligen, men elen måste ju i så fall driva någon form av propellermotor som i sin tur utvecklar värme och inte minst turbulens, vilket inte är alls vad man har observerat. Det är också helt uteslutet att manövrar och hastigheter som observerats både i luft och vatten och upp i rymden skulle vara möjligt med konventionella framdrivningsmetoder, som att trycka luft åt ett håll. Det mest troliga är att farkosterna innehar en teknik för att påverka gravitationen. Det här kommer vi att prata mycket mer om senare i andra avsnitt, men kortfattat så är det här möjligt genom att böja rumstiden runt farkosten. Det man matematiskt vet är att en sån teknik skulle kräva otroligt mycket energi, och här någonstans sluts cirkeln. Energi. Sannolikheten att UAP:erna har, och det finns flera ögonvittnen från programmet kring det här, ett inbyggt energisystem som kan producera enormt mycket energi från extremt lite materia och med litet avtryck, är hög. Teorin handlar alltså om att de som bestämt sig för att undanhålla tekniken gör det ur ett ekonomiskt syfte. Det skulle döda världsmarknaden för olja. Den största marknaden i världen som omsätter flera hundra triljoner dollar per år över en natt. Att det också skulle ha stora möjligheter att rädda vår planet och utjämna levnadsstandarder är i sammanhanget såklart oerhört tragiskt. Stanna gärna upp en stund och tänk igenom vad det skulle få för oerhört stora implikationer. All energi skulle kunna vara gratis och den skulle finnas i överflöd. All produktion, resor och så vidare skulle givetvis rasa i pris. En stor del av det vår ekonomi balanserar kring är energi. Allt vi äger och gör och inte minst äter är helt beroende av den. Det är omöjligt att föreställa sig hur vårt globala ekonomiska system skulle påverkas. Men nu har vi vandrat iväg på en lång, lång omväg. Jag kände att det var en bakgrund som verkligen behövdes när vi snart ska gå mot kongressutfrågningen. Sist, men absolut inte minst, är det då dags för vårt andra ögonvittne, David Fravor. Den tidigare befälhavaren av Black Aces, troligen världens skickligaste och mest kända Strike Fighter Squadron. Top Gun Academy examinerade Commander David Fravor är den sista ut att hålla sitt anförande. Det kommer vi få höra i nästa avsnitt av UAP Sveriges podcast. Du följer väl med på Instagram där vi finns under namnet uap.sverige. Eller följ oss och kommentera gärna vad du tyckte om avsnittet på X där vi heter UAP-Sverige. Vill du komma i kontakt med oss? Kanske har du en bra idé för podden eller är själv ögonvittne och vill berätta om din historia för oss? Maila på info.uap.sverige@gmail.com. Tusen och åter tusen tack för att du lyssnar.